Detta är den 29 oktober 1985. Sovjetisk fartyg krockar med svenskt fartyg utanför Gotland.
Här är ekoredaktionen. En sovjetisk minsvepare kolliderade i förmiddags med ett svenskt marinfartyg öster om Gotland i Östersjön. Händelsen inträffade på internationellt vatten och blev känd för en liten stund sedan. Det svenska bevakningsfartyget Orion befann sig på rutinuppdrag när kollisionen inträffade. Här är informationschefen vid försvarsstaben Hans Dahlberg.
Ja, mycket kortfattat i så fall, därför att vi avvaktar fortfarande en fullständigare rapport ifrån befälhavaren på det här fartyget. Men det som hände, det hände på förmiddagen idag och det hände öster om Gotland. Och där så skedde en sammanstötning mellan ett marint svenskt fartyg som var ute på rutinuppdrag i Östersjön och ett sovjetiskt marint fartyg. Det blev lättare skador på vårt fartyg och inga som helst personskador uppstod vid tillfället.
Vad beror det här på då? Vad var det som orsakade olyckan?
Ja, det är det vi är mycket spända på att få reda på. Det är klart att Östersjön är ju stor och stöter två små fartyg ihop mitt i med gott om vatten emellan, så undrar man ju vad som i själva verket har hänt.
Vad betyder det? Betyder det att ni kan tänka att det är något rysk sabotage som ligger bakom det?
Vi tänker överhuvudtaget ingenting ännu förrän vi har fått fullständiga informationer.
Ja, det var den 29 oktober 1985 och idag har vi den 30 oktober 1985.
Ekonyheter. Det svenska spaningsfartyget Orion stannar kvar i det område öster om Gotland där det igår kolliderade med ett sovjetiskt militärt fartyg. Innan kollisionen inträffade hade de båda fartygen följt åt en tid ute på havet. Försvarsstaben räknar med att under dagen få en fullständig redogörelse för vad det var som hände. Först då kan försvarsstaben säga om det svenska fartyget blivit förföljt av det sovjetiska fartyget. Frågan om vem som körde på vem måste enligt försvarsstaben utredas noggrant.
31 oktober 1985.
Den här sammanstötningen ägde ju rum mitt mellan Gotland och den baltiska kusten och den sovjetiska minsveparen hade cirklat runt det svenska fartyget drygt en timme innan kollisionen inträffade. Chef ombord är kommendörkapten Björn Eklind och han deltar just nu i en presskonferens där man visar en videofilm som togs i samband med kollisionen.
Orion var alltså ute på ett rutinuppdrag i Östersjön. Och under det här rutinuppdraget så fick vi kontakt med en sovjetisk ubåt av en typ som är ganska ovanlig, eller rättare sagt alldeles ny i Östersjön. Det är en modern ubåt. Den här ubåten var sysselsatt med någon form av verksamhet som var intressant. Och vi parkerade oss med Orion i närheten av den här ubåten för att se vad som skulle hända. Och inledningsvis händer ingenting. En ganska lång stund. Och sen börjar ungefär den här filmen.
Vilket var ett syfte att uppehålla i det här vattnet?
Jag tänker inte gå in på vilka syften eller vilka uppdrag Orion har. Jag bara säger att vi hittade under vår förflyttning och vårt uppdrag den här ubåten. Och det är en sovjetisk modern ubåt och det är ett intressant objekt.
Och under en dryg timme så låg alltså Orion helt stilla. Men sedan började Orion röra sig och då följde den sovjetiska minsveparen som nu dykt upp i området efter. Och efter en lång serie avmanövreringar och undanmanövreringar från Orions sida så körde den sovjetiska minsveparen rätt in i Orions styrbordssida, berättar fartygschefen Björn Eklind.
Undan från den här minsveparen hela tiden och bara öka avståndet till dem. Det var mitt enda intresse. Jag har inget intresse av den.
Men hade det inte varit bättre att ligga stilla?
Ja, det är möjligt. Men han låg i vägen och väldigt nära.
Men det ubåten som ni bevakade hade ju försvunnit. Hur menar du att han låg i vägen?
Ja, han låg ju mellan oss och det plats där ubåten hade försvunnit.
Var den platsen intressant som ubåten
hade försvunnit? Ubåten är naturligtvis intressant, och därför så är den plats där ubåten är intressant.
Men den hade ju försvunnit.
Jo, men den kan vara intressant ändå, i synnerhet under vattnet. Det finns ju möjlighet att lyssna under vattnet.
Men det som är lite patetiskt eller nästan lustigt och pinsamt är att just denna incident inte finns med på videofilmen. Det är pinsamt, säger Björn Eklind, att vi inte har lyckats få med just sammanstötningen på vår videofilm.
Och Karin Svärd och Lasse Andersson var våra reportrar på den här presskonferensen.
Nu har vi den 25 november 1985. Det är en flygplanskapning med stormningsfiasko. Minst 50 döda. Det är på Maltas flygplats.
Minst 50 döda passagerare, 5 döda flygkapare, massaker på gisslan vid stormning i natt. Vi börjar Ekot med en rapport om den blodiga fritagningen som genomfördes av egyptiska kommandosoldater på Maltas flygplats, där ett egyptiskt trafikflygplan stått kapat i ett dygn.
Istället för en fritagning av gisslan blev det en massaker när de egyptiska kommandosoldaternas försök att ta kaparna med överraskning slutade i ett tragiskt fiasko. De egyptiska styrkorna hade flugits över till Malta med ett Herculesplan, och de stormade den kapade Boeing 737 via bagageutrymmet med vapen och gas som skulle slå ut kaparna. Men kaparna upptäckte attacken i tid för att kasta alla sina handgranater mot passagerarna, och det bröt ut eldsvåda i kabinen. En av de överlevande har vittnat om att de egyptiska soldaterna sköt både på kapare och passagerare, som blev beskjutna också när de hade lyckats ta sig ut och var på väg bort från planet. När den misslyckade blixtattacken kom bestod gisslan av 80 personer, och minst 50 finns bland de döda. Det har myndigheterna på Malta rapporterat i natt. Båda piloterna överlevde. Förste piloten räddade sitt liv genom att slå ihjäl en av kaparna med en yxa. Också de andra 4 kaparna dödades under stormningen. Deras identitet är fortfarande nu på morgonen oklar. Malta-regeringens talesman beskriver dem som 4 palestinier och en tunisier, medan kaptenen ombord talar om 4 palestinier och en syrier. Själva sa de sig tillhöra en organisation som är omgärdad med mystik, den egyptiska revolutionen. Och det spekulerades i att de var egyptiska religiösa fundamentalister. Men av radiotrafiken framgick det att deras arabiska dialekt inte var egyptisk. Ännu vet man inte hur många av passagerarna som hade dödats redan innan stormningen sattes i verket. Man anade hela tiden att det fanns flera döda ombord, men det enda säkerställda offret var en ung kvinna vars döda kropp hade kastats ut från planet. Kaparna slängde ut ännu en kvinna. Hon var skjuten genom munnen, men hon levde. Först när dramat var över stod det klart hur stora övergreppen inne i kabinen hade varit. I de rykande resterna av planets kabin med alla omkomna ska passagerare ha hittats bakbundna, ihjälskjutna från nära håll. City Nylander, Rom.
Amen. Olof Johansson talar också ut om centerförlusten och möjligheterna till samarbete med Socialdemokraterna. Valreaktioner från Miljöpartiet, reaktioner från näringslivet, börsen och från tidningarna i krönikan. Ett eko om valet som börjar med valresultatet i vår nyhetssammanfattning.
Socialdemokraterna behåller regeringsmakten trots en förlust av 7 mandat. Folkpartiet tog 30 nya mandat. Centerpartiet förlorade 12 mandat och Moderaterna förlorade 10 mandat. Vänsterpartiet kommunisterna förlorade 1 mandat. Ställningen i den nya riksdagen blir 178 mandat för det socialistiska blocket och 171 för de borgerliga. KDS-ledaren Alf Svensson kom som enda KDS-are in i riksdagen. Valdeltagandet var 90% och drygt 2 miljoner poströstade. Från kommunalvalet kan nämnas att det i Stockholm blir fortsatt socialistisk majoritet trots att Socialdemokraterna och VPK förlorade varsitt mandat. Centerpartiet förlorade samtliga 6 mandat och blir helt utan representation i Stockholms stadshus. I Göteborg ligger det socialistiska och det borgerliga blocket lika med 38 mandat vardera. Slutligt resultat i Göteborg först på onsdag när poströsterna har räknats. I Malmö förlorade Socialdemokraterna majoriteten som partiet har haft i 66 år. De borgerliga tog makten med hjälp av Skånepartiet som fick 6 mandat i Malmö. I landstingsvalet blev det maktskifte i Stockholms och Malmöhus läns landsting och eventuellt också i Kalmar läns landsting. I Stockholm och Malmö blir det nu borgerligt styr i landstinget. I Kalmar ser det ut som om det blir socialistiska blocket har övertagit makten, men helt klart är det inte förrän på onsdag efter den definitiva sammanräkningen.
I eftermiddag ska partiets ledning diskutera valförlusten. Centern förlorade ju en tredjedel av sina väljare. Nu på förmiddagen har vi ringt runt till centerombudsmän som alla efterlyser en rejäl eftervalsdebatt som även tar upp ledarfrågan. Men ingen av ombudsmännen kräver Fälldins avgång, visade det sig. Och få kritiserade samarbetet med KDS. Kvinnorna kritiserade det dock i högre grad än männen. Olof Johansson, centerns andre vice ordförande, har ofta pekats ut som Torbjörn Fälldins efterträdare. Han är en av dem som mest klagat på blockpolitiken. Men idag tror han ändå att centern kan ha förlorat just på att ha brutit sig ur blockpolitiken.
Det har ju varit ofta så att samarbete konkret i olika frågor har varit en belastning för det parti som har ingått. Och jag tror att det har drabbat också oss. Det gäller skatteöverenskommelsen från 1981, i synnerhet när Socialdemokraterna svek den därefter. Och det skapade liksom en misstro som är väldigt svår att bryta igenom.
Betyder det att du kommer vara rädd för att försöka samarbeta över blockgränsen framöver?
Inte rädd, för det har inte med det att göra. Men det handlar helt enkelt om att man måste ha ett betydligt bättre klimat under en längre period i det politiska livet för att sådana här saker ska fungera och upplevas som naturliga.
Men du tror ju att de överenskommelser ni har gjort med Socialdemokraterna har drabbat er. Tror du att blockgränsen kommer att bli mer skarp nu?
Ja, det är risk att det blir så. Jag menar, vi har inte något mandat i det avseendet att försöka brygga över några blockgränser. Det är några som har problem på det området och måste naturligtvis söka breda majoritet, och så är det naturligtvis regeringen och Socialdemokraterna.
Har Centerpartiet haft för luddig framtoning? Det var ju flera frågor där man svängde samman med centerstämman, till exempel sjukförsäkringen.
Ja, det är möjligt att det kan ha haft någon inverkan, men jag tror istället att det handlar om att vi kom aldrig riktigt in i debatten på grund av polariseringen. Och det gjorde att vi skulle fått höjt rösten ännu mera för att märkas och för att människor skulle kunna urskilja oss politiskt. Det har vi inte lyckats med, det är bara att konstatera det.
Nu på morgonen så har vi ringt runt till en del centerombudsmän och flera av dem har utpekat dig som nästa partiledare. Är du beredd att bli det?
Ja, det saknar aktualitet. Jag har ingen anledning att kommentera sådana saker. Jag tror att Torbjörn Fälldin kommer att fortsätta, och jag tycker att han har gjort en fantastisk valrörelse.
Olof Johansson om centerns valrörelse och valförlust. Katrin Hallman intervjuade. Och så från förlorarna till storsegrarna. Hos Folkpartiet har man ägnat förmiddagen åt att analysera den rekordeliga valframgången och sammanställa en preliminär förteckning över sin nya riksdagsgrupp som kommer att bli mer än dubbelt så stor som den tidigare. Och det är en blandning av gamla och nya folkpartinamn som nu dyker upp i riksdagen. Lars Adaktusson.
På Folkpartiets partikansli har det varit febril aktivitet under förmiddagen. Valframgången har placerat partiet mitt i politikens centrum, och journalister och partifunktionärer har hört av sig för att få den mer exakta mandatfördelningen och de senaste analyserna. Folkpartiet får nu 30 nya mandat i riksdagen. Den nya riksdagsgruppen ökar från 21 mandat till 51. Och den preliminära sammanställningen av den nya folkpartistiska riksdagsgruppen visar på en blandning av nya oerfarna politiker och gamla välbekanta folkpartinamn som återkommer efter katastrofvalet 1982. På en Stockholmslista kommer nu till exempel Birgit Friggebo, en av partiets viceordförande, in i riksdagen. Nya namn är också Margareta Andrén och förra FPU-ordföranden Maria Leisner. Vidare märks namn som Hadar Cars, tidigare handelsminister, Ann Wibble som varit kanslichef i riksdagen och nära rådgivare till Bengt Westerberg, Lars Leijonborg, före detta partisekreterare, och statsvetaren Daniel Tarschys. Andra namn som återkommer är förre försvarsministern Lars De Geer, Rune Ångström, tidigare riksdagsman från Västerbotten, och Hans Lindblad, tidigare riksdagsman från Gävle. Men det är alltså också många nya namn, många som inte räknat med att komma in i riksdagen. I Uppsala till exempel hade Folkpartiet bara lite drygt 5% i förra valet och endast ett utjämningsmandat placerade då Jörgen Ullenhag i riksdagen. Nu gick Folkpartiet fram starkt och tog 2 mandat varav det andra tillföll läraren och kommunpolitiken Barbro Sandberg som inte i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig att hon skulle bli riksdagsledamot. Överraskningen är därför stor idag, säger Barbro Sandberg.
Ja, mycket stor. Jag hade hoppats på att Jörgen Ullenhag skulle få ett eget mandat. Det var så långt jag hade kunnat tänka mig. Visserligen sa då de sista opinionsundersökningarna var det 10,7 i lördags. Och det är ju inte alltid som de stämmer helt. Mm. Så jag hade tippat mellan 8 och 9 och om jag hade drömt då så hade jag drömt kanske 10%. Och det hade ju inte räckt till 2 mandat.
Så du hade inte planerat att åka till Stockholm och bli riksdagsman?
Nej, det hade jag inte planerat.
Barbro Sandberg, lärare från Uppsala och en av de nya i Folkpartiets riksdagsgrupp. En riksdagsgrupp som för övrigt får mycket stor kvinnlig representation. Enligt partikansliet kan det bli så att närmare 40% av Folkpartiets riksdagsledamöter är kvinnor.
Och det blir mera Folkparti nu. För det här liknar valet 48, tycker många folkpartister som minns glansdagarna på gamle ledaren Bertil Ohlins tid då partiet ryckte fram med drygt 7 procentenheter valet 1948. Och den ungefär lika stora valframgången för Bengt Westerberg vill hans partikamrater förklara just så. Han liknar Ohlin, säger de. Det kan man till exempel få höra från Folkpartiets försvarsexpert och tidigare riksdagsman Hans Lindblad från Gävle som skrivit en bok om Bertil Ohlin. Och idag ser många likheter mellan denne och Bengt Westerberg.
Den likhet som väl ligger närmast, det var att Bertil Ohlin poängterade att en fri ekonomi måste förenas med ett socialt ansvar. Och ett sätt att beskriva detta sociala ansvar var när Bertil Ohlin lanserade begreppet det glömda Sverige. Och det var ju samma begrepp som Folkpartiet hade nu. Men att det var annat innehåll den gången Bertil Ohlins tid var det, ja, det var väldigt mycket flerbarnsfamiljerna, men det var typ en landsbygdens husmödrar som inte hade semester, det var springpojkarnas situation, det var hembiträdernas situation, det var olika handikappade grupper. I det här sociala budskapet den här gången så fanns det till exempel egna rum för de äldre. Jag tror också hela biståndsfrågan är väl i sitt sätt så att säga att ta ansvar för andra människor, så är det väl delvis samma tankegång.
Tycker du då att Bengt Westerberg som person påminner om Bertil Ohlin? Och att hans framtoning som partiledare påminner om hur Bertil Ohlin var som folkpartiledare på sin tid?
Det kan väl finnas paralleller på det sättet att när Bertil Ohlin kom så blev det en väldigt positiv överraskning för väljare under valrörelsen 46 men framförallt 48. Båda ekonomer, men båda ekonomer som talar också väldigt mycket om andra områden, så det är klart att det visst finns det beröringspunkter, men det är alltid svårt att göra paralleller. Sen finns det möjligen en parallell att när Bertil Ohlins stora segerval så gick partiet fram från 26-57% och det är väl relativt lika de siffror som är nu, men det var Folkpartiet den här gången kom ju från en lägre nivå än vad partiet hade inför 1948 års val.
Vad tror du då det är som gör att Folkpartiet är så ojämnt? Eller har varit under de här åren?
Ja, kanske, Folkpartiets väldigt svåra nederlag 1982 var väl ett läge när du hade runt om i Europa en väldigt kraftig högervåg. Va? Och den här kombinationen av frihet och rättvisa, den gick inte alls fram då på det sätt som nu. Och även internationellt så har ju den här högervågen ebbat ut i England, i Västtyskland, i Norge har man haft bakslag. Så det finns väl en trend som du kan se i flera länder, men den är mycket mer markerad kanske här just nu.
Så sa folkpartisten Hans Lindblad från Gävle, som själv ju kom in i riksdagen igen när folkpartinamnen från Gävleborgslistorna slutfördelats. Reporter var Karin Svärd. Ekot byter parti så att säga till Miljöpartiet som ju inte lyckades komma in i riksdagen utan ligger kvar på ungefär samma resultat som i förra valet. I kommunerna däremot går Miljöpartiet det gröna starkt framåt. I många kommuner har partiet fått mellan 5-6% av rösterna.
Ja, i kommunerna runt om i landet så är det i stort sett faktiskt bara Folkpartiet och Miljöpartiet som går framåt medan de andra partierna tappar mandat. Och Miljöpartiet nästan fördubblar antalet mandat runt om i kommunerna. Man finns med i 150 kommuner nu och har inte mindre än 240 mandat. Till riksdagsvalet ligger partiet nästan överallt under 2%. Men i en rad kommuner har partiet alltså fått mellan 5 och 6% av rösterna, i vissa fall upp till 10. Allra bäst har det gått i Skåne och längs västkusten, i Sörmland och ute efter Norrlandskusten. I Göteborg får Miljöpartiet tillsammans med det lokala partiet Hisingens kommunala väljare som han samarbetar med 5 mandat. Och eftersom det väger jämnt mellan blocken i Göteborg, alltså en vågmästarroll. Vågmästare blir partiet också i flera Skånekommuner som Kävlinge, Eslöv och Helsingborg. Också i Västernorrland och Norrbotten har partiet tagit flera nya mandat. Den största framgången har partiet haft i Nynäshamn där man alltså fått 10% av rösterna och blivit det tredje största partiet med 6 mandat. I Nynäshamn har man en stor omdebatterad miljöfråga. Den stora fabrik för ammoniak och energiproduktion som planeras där och som den debatten har antagligen gynnat Miljöpartiet. Framgångarna har i några fall varit nästan häpnadsväckande stora. I Skaraborgs län ökade Miljöpartiet från 1 till 11 mandat. Uppenbarligen är det många som inte röstat på partiet till riksdagen på grund av 4%-spärren som istället röstat på Miljöpartiet lokalt. Och var kommer då de här rösterna ifrån? Ja, enligt partiet självt så har man tagit röster från både Centern och Socialdemokratin. Detta enligt mycket preliminära beräkningar och jämförelser. Vad är då förklaringen till de stora kommunala framgångarna hos ett parti som ju ännu inte lyckats slå igenom på riksplanet? Ja, säger man på Miljöpartiet här på förmiddagen. Bland annat beror det på att vi kunnat nå ut till folk lokalt med vad vi står för. I tv-debatterna har ju partiet inte fått vara med som bekant. Men i lokalradion och lokaltidningarna är man med i debatten och det är nu detta som partiet skördar framgångarna av.
Reporter Claes Sjöberg.